Öppna våra ögon för vad det innebär att följa Jesus. Väck vår vilja att förenas med honom och hans intressen i världen. Ge oss kraft att bryta med de makter som hindrar oss. Och led allt så att Fadern blir ärad och lovprisad. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Häromveckan så var jag på ett lunchmöte för präster och pastorer här i Linköping. En så kallad poplunch som vi inbjuds till en gång i månaden. Poplunch låter ju lite skönt, va? Präster och pastorer. Ja. Ett tillfälle att mötas och umgås som kollegor för att utbyta erfarenheter och kanske också för att få vidga sina vyer en aning eftersom vi kommer från olika traditioner. Varje sån här lunch så brukar någon hålla en kortare inledning på ett i förväg bestämt tema. Och sen så öppnar man upp för fortsatta samtal runt borden. Och just den här gången när vi såg senast så var det jag som hade fått frågan att hålla i den inledningen. Och jag hade fått rubriken teologi och spiritualitet. En synnerligen inbjudande och säljande rubrik, eller hur? Det var inte jag som hade satt den, kan jag säga. Teologi och spiritualitet, wow liksom. Men faktum är att det faktiskt blev väldigt spännande samtal runt borden. Inte så mycket om de här orden specifikt, utan mera vad de stod för. Och väldigt förenklat skulle man kunna säga att vårt samtal landade i att teologi och spiritualitet handlar om lära och liv. Om teori och praktik. Där båda är varandras förutsättningar. Att i någon mening förena hjärnan med hjärtat. Och att det är en grundförutsättning för kristen efterföljelse. När jag sen någon dag senare låg i soffan och slökolla på YouTube så ramlade jag över ett klipp med Peter Halldorf. Ni hör vad jag ligger och slökollar på. Jag putsar lite på glorian. Mina barn sitter och kollar på diverse influencers och videodagböcker och jag vet inte vad, men ja. Hamnar på sidor med Peter Halldorf. Att han ens finns där tycker jag är lite fascinerande. För dig som inte känner till Peter Halldorf så kan jag nämna att det är en kristen profil. Pastor och författare från Linköping som har, ja, ni ser här, stort vitt skägg. Här har han nog en svart skjorta, annars brukar han ibland gå klädd i långa svarta rockar, kaftaner som man säger på finspråk. Och det här klippet som jag fick upp, det handlade om just teologi. Och i sann Halldorfsk anda så citerade han en så kallad ökenfader från 300-talet för att ytterligare förstärka YouTube-känslan, tänker jag. Ett citat från Evagrius av Pontos som lär ha sagt så här: "The one who prays in spirit and truth is a theologian. The one who prays in spirit and truth is a theologian." Den som ber i ande och sanning är en teolog. Och om man förenklar den slutsatsen så landar vi i ungefär samma slutsats som vi gjorde på den här lunchen. Det vill säga att det går inte att skilja på lära och liv, på teori och praktik. Och det här kan ju bli rätt så utmanande. När man som jag förväntas att predika söndag efter söndag, år ut och år in. Att hålla detta levande, för jag menar om förkunnelsen, om predikan inte sipprar ner i våra egna liv, då blir det ju bara ett tidsfördriv, någon slags hobby vi pysslar med. Och då finns det faktiskt viktigare saker att ägna sig åt. Så därför måste jag i mina förberedelser ställa mig frågan om det som jag predikar har med mitt eget liv att göra. Och svaret på den frågan måste vara ja, det har det. På samma sätt som jag också måste ställa mig frågan om det jag säger talar sant om Gud. Om jag har täckning för det jag säger. Och det svaret måste ju självklart också vara ja. För återigen, teori och praktik hör samman och kan inte skiljas åt. Många av er som är här inne har varit på väldigt många predikningar. Hundratals, kanske tusentals som du har levt länge. Och bara det här att predika på palmsöndagen, de texterna, vad mer finns att hämta ur dem? Och det är lätt att tänka både som talare och som åhörare att, men jag kan det där. Jag vet, Jesus rider in i Jerusalem, de viftar med palmblad, de ropar Hosianna och de väntade på kungen som skulle komma. Ja, vad finns att säga? Och så är det kanske att vi kan det där. Eller inte. Flera gånger den senaste tiden så har jag blivit påminn om en seriestripp. Ni ser, YouTube och seriestrippar, det är ju pastorn av världen i världen, jag vet inte. Är det någon som kommer ihåg serien Tiger? Nu menar jag inte Kalle och Hobby utan Tiger. Fanns i korren för många år sedan. Hur som helst har jag återkommit just till den här strippen rätt så ofta. Jag kan läsa om det är svårt att se. Jag har lärt pricken vissla. Jag hör inte att han visslar. Jag sa att jag hade lärt honom, inte att han hade lärt sig. Sug på den. I all sin enkelhet så blir det rätt så uppenbart att det finns ett rätt stort glapp mellan teori och praktik här. Och det är faktiskt så att teorin spelar inte så stor roll om det inte finns minsta tecken på att ha någon som helst koppling till praktiken. Och varför håller jag på att prata om det här? Jo, för att just det här sätter fingret på någonting som har väckts i mig när jag har umgåtts med de här texterna som handlar om Jesu intåg i Jerusalem. Som jag har umgåtts med den senaste veckan. Den märkliga berättelse som finns återberättad i samtliga fyra evangelier. I Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Den finns i alla fyra. Med delvis olika betoningar. Men där Jesu intåg i Jerusalem står i centrum. Och den berättelse som jag har uppehållit mig i, det är den berättelse som tecknas av evangelisten Lukas. Och han börjar sin skildring så här. Från Lukas 19:37 så står det. Då Jesus närmade sig Jerusalem och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Ni ser bilden framför er. Det är glädjen som beskrivs. Glädjen över alla de underverk som de hade fått se när de hade vandrat med Jesus. En glädje som hördes och som uttrycktes och som hade Gud som mottagare. De delade sin glädje ljudligt och de prisade Gud. Och man ropade ut sitt Hosianna. Fräls oss! Rädda oss! Kom med hjälp! Hosianna i höjden! Snacka om väckelsemöte. De inser någonting och de överväldigas. Det är nästan så det blir lite väl upptrissat, kan man tycka. Lite väl karismatiskt. Lite okontrollerat på något vis. Det är läskigt. Och det var inte alla som var lika roade av det som utspelade sig. Det fanns de som blev väldigt provocerade. Och det var just de som i någon mening visste. De som bättre än de flesta kunde skrifterna. Som också väntade på att Messias skulle komma. Som också längtade efter att ropa ut sitt Hosianna. Ändå är det just de som upprörs över det som sker. Och det är ju rätt intressant. De fixar inte att se det som utspelar sig. För de kan inte se kopplingen till de skrifter som de har vikt sina liv åt att följa. Och det står så här ifrån vers 39. Några fariser i folkmassan sa då till Jesus: Mästare, säg åt dina lärjungar och sluta. Han svarade: Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Tusen år tidigare, ganska exakt, hade en annan kung, den mäktige kung David, kungen över Israel, fört in förbundsarken i Jerusalem, alltså samma stad som Jesus nu red in i. Och precis som lärjungarna hade David då uttryckt sin glädje. Det står att han, kungen, dansade med liv och lust inför Herren. Återigen, med glädjen i centrum. Men när David kom hem, då mötte han sin domare. Det var hans egen fru. Så är det för mig när jag har predikat också. Nej, Sara inte här idag. När David kom hem så mötte han Mikael. Och hon var allt annat än road av det som David hade gjort. Och det sätt som han hade uttryckt sin glädje på. Hon säger så här. Tänk så värdigt Israels konung uppträdde idag. Ni hör, sarkasmen bara sprut. Att blotta sig för sina tjänares tjänsteflickor som det värsta patrask. David svarade, jag har visat min glädje inför Herren. Inför Herren som har utvalt mig framför din far och hela hans ett. Och satt mig till först över sitt folk, över Israel. Om jag så förnedrar mig ännu mer än idag, så att du ser ner på mig. Ska tjänsteflickorna som du talar om ändå se upp till mig. Fariserna bad Jesus att säga åt sina lärjungar att sluta. Mikael uttryckte sitt förakt över David. Det beter det som värsta patrask. Men när Jesus möter detta så är det inte den översvallande glädjen, den närmast överhettade stämningen som man problematiserar. Utan cynismen. Eller kanske tondövheten snarare. För helt uppenbart hade både fariser och Mikael hakat upp sig på uttrycken och samtidigt missat hela poängen. Men det är sen vi kommer till den del av berättelsen som jag skulle vilja stanna upp inför idag. Den del av berättelsen som bara Lukas har valt att ta med i sin skildring av Jesu liv. Och försök nu tänka er in i situationen. Jesus har ridit in i Jerusalem. Stämningen är på topp. Även om det uppenbart alltså finns en del som gör vad de kan för att grumla den här glädjen. Jesus har tagits emot som kung. Och det med rätta. Och det lilla ordet Hosianna tycks äntligen ha börjat gå i uppfyllelse. Fräls oss, rädda oss, kom med hjälp. Och i det här skedet så tänker jag att det inte är orimligt att Jesus hade känt sig upprymd. Att han hade känt att wow, fantastiskt. Att han hade känt glädje själv över det som sker. Men vad är det som händer? Jo, så här står det. När han kom närmare och såg staden började han gråta över den. Och han sa, om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred. Men nu är det fördolt för dig. Det ska komma en tid då du får se dina fiender bygga vallar runt dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll. De ska slå dig och ditt folk till marken och de ska inte lämna sten på sten. Eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. Jesus gör här det att han förutsäger Jerusalems fall. En händelse som inföll 40 år senare. 70 år efter Kristus. En händelse som skulle lämna den heliga staden i spillror och skingra den judiska befolkningen i närmare 2000 år. En bottendjup tragedi. Men inte med en överlägsen ton. Det är inte med en vad var det jag sa attityd eller skyller själva som Jesus uttalar de här orden, utan det är under tårar. Och det är Gud själv som gråter. Om du denna dag hade förstått Vad som ger dig fred. Vad som ger dig frid. De religiösa ledarna hade lärt sig vissla, men de kunde fortfarande inte få fram en endaste ton. Samtidigt som folket sjöng ut sin glädje för full hals. Vilken märklig situation. Men Jesus nöjer sig inte med att bara konstatera att men okej, jag har lärt er. Nu får det vara. Utan han går hela vägen. För att med sitt liv visa Guds oändliga kärlek till hela sin skapelse. Hur djup hans nöd är för allt det som han har skapat. När den upprymda folkmassan tystnade, när de kritiska rösterna fick ta vid, när de röster som ena dagen hade ropat ut sitt hosianna för att bara dagar senare ropa korsfäst. När de vänner som hade lovat Jesus evig trohet flydde fältet och han fick stå ensam kvar. Allt detta låg fortfarande framför när Jesus uttalade de här orden. Om du denna dag hade förstått vad det är som ger dig frid. Och någonstans så vill jag stämma in i hans ord när jag blickar ut över den värld som vi lever i. När vi dagligen hela tiden påminns om hur mycket som är så snett, så sjukt. När det inte tycks finnas någon gräns för allt lidande, för all ondska, korruption, egoism, nyhetsflöde som fullkomligt sköljer över oss. När alla instinkter bara skriker, byt kanal nu, jag orkar inte mer. Om du denna dag hade förstått vad som ger dig frid. Men innan jag hunnit byta kanal, när jag sitter kvar fast jag frestas och jagar vidare, när bruset har lagt sig bara något lite, ja, då hör jag samma ord uttalas över mitt eget liv. Om du denna dag hade förstått vad som ger dig frid. Och när jag möter hans blick som har uttalat de här orden över mitt liv, då ser jag att de är fyllda av tårar. Av medlidande. Av barmhärtighet. Men till skillnad från de ord som uttalades över Jerusalem för 2000 år sedan, så låter han mig förstå att det är inte för sent. Det är aldrig för sent. Det måste inte sluta i ruiner. För den Jesus som har uttalat orden är också den som kommer ropa ut, det är fullbordat. För han gick hela vägen. Det är när jag stillar mig om så bara för en kort stund. När jag möter honom i ögonhöjd, som jag uppfattar att han är så mycket mer närvarande, så mycket mer engagerad än vad jag själv hade förstått. Liksom det med relationer till andra människor. När vi verkligen möter varann, det är då det händer någonting. Jag inledde den här predikoserien för en dryg månad sedan med att tala om hosianna i höjden och hosianna i botten och hosianna i mitten. Hosianna i medgång och motgång och tomgång om du så vill. En predikoserie som har handlat om bön. Bön i livets alla skeden. Några kapitel tidigare i Lukas så kommer en av Jesu lärjungar fram till honom och säger, Herre, lär oss be. Jesus lär sina lärjungar att be bönen Vår Fader, som vi kommer att be tillsammans lite längre in i vår gudstjänst. Den här lärjungens uppriktighet visar oss att bön är någonting som vi behöver lära oss. Herre, lär oss att be. När jag låg där i soffan och slösurfade på YouTube, då fortsatte jag kolla på ett annat klipp med Peter Halldorf. Det blir ofta så, man följer de här trådarna och sen så kommer det upp nya förslag. Och så kom det upp ett samtal där han pratade om dagen, veckan och året. Och han pratade om det lilla måttet. Att varje dag stilla sig inför Gud. Kanske 5 minuter. Kanske 3 minuter. Det låter ju löjligt lite. Men som man sa, bättre 5 minuter varje dag under lång tid än högt flygande ambitioner som snart går om intet. Den där lilla stunden varje dag kan göra underverk. Kanske inte direkt och kanske inte så att vi märker det på en gång, men över tid. Att en gång varje vecka avsätta lite mer tid, kanske genom att gå på en gudstjänst, komplettera det lilla måttet med ett lite större mått. Att en gång varje år avsätta några dagar för att vara med Gud under exempelvis en retreat. Inte för att hämta hem allt som har gått förlorat under året eller för att på något vis spänna musklerna lite extra och visa hur duktig man är, utan mer som ett sätt att kalibrera blicken, att fördjupa samtalet. Det som annars inte blir av och som behöver tid. I grunden samma budskap som den livsrytm som Lina Li har talat om många gånger här i Johanneskyrkan. En rytm för dagen, en rytm för veckan, en rytm för året och en rytm för livet. Jag vet, det här kan lätt uppfattas som ytterligare bara en schematisk uppställning som mer triggar prestationsångest än den väcker någon längtan. Jag är fullt medveten om att de liv som vi lever i den tid som är inte alltid anpassade efter det här. Att det lätt bara blir en aktivitet till som ska pressas in i redan överfulla kalendrar. Och ändå tror jag inte det finns någon annan väg. Då talar jag inte om exakta tidsangivelser utan mer om principen. Det ständigt pågående, återkommande samtalet med Gud. Det har sagts att förlorad förundran är det största hotet mot vår tillbedjan. Förlorad förundran som gör att vårt hosianna i mitten blir ett hosianna imorgon. Ett hosianna som lätt övergår i likgiltighet. I förlorad förundran. Men det behöver inte vara så. Tror jag. Under de retriter som jag har varit på, både som deltagare och ledare, så är det en övning som alltid har återkommit. En övning som handlar om att jag skjuter fram en stol. Och låter Jesus sätta sig där. Och sen för vi ett vuxet samtal med varann. Jag vet att det där kan låta naivt. Det blir kanske nästan för konkret. Eller hokus pokus kanske. Jag vet inte. Men ändå är det råd som jag fått från de som har gått en bit längre på vägen än vad jag har gjort. Gör den här övningen. Prata med Jesus. Är jag glad? Ja, men då säger jag det. Är jag upprörd, besviken? Nej, då håller jag inte inne med det, utan delar det med honom. Känns det som att jag pratar med en tom stol? Som att Jesus överhuvudtaget inte finns? Ja, men då är det just det jag tar upp. Och när jag delat det som är på mitt hjärta, när orden har klingat ut, då sitter jag kvar en stund. Att Jesus får möjlighet att tala. Hör jag vad han säger? På samma sätt skulle jag önska att vi ännu mer närmare oss vår tro. Att vi inte nöjer oss med att veta, utan att vi också försöker förstå med hjärtat. Det var den devis som fångade min uppmärksamhet när jag kom till Johanneskyrkan någonstans där vintern våren 2003. Som stod på hemsidan då. Tro som söker att förstå. Den medeltida teologen Anselm av Canterburys motto. Att det får fortsätta att vara levande i mitt eget liv. Att det får fortsätta att vara levande i vår gemenskap. Längtan efter en tro som söker att förstå. Och jag vet, vi kan inte förstå allt. Men förstå mer. Jag skulle välkomna fler frustrerade samtal i veckorna. Av er som hör av sig till mig för att dela att du Samuel, det där som du predikade, det funkar inte. Men jag vill att det ska funka. Inte för att jag sitter inne på alla svar. Det gör jag verkligen inte. Men för att vi tillsammans vill söka djupare. Där vi inte nöjer oss att veta hur man visslar, utan inte ger oss förrän vi faktiskt kan det. Liksom jag skulle välkomna fler sprudlande samtal där vi får påminnas om hur mycket gott som faktiskt sker. Inte för att detta saknas. Det är det bästa jag vet och jag får göra det ofta. Dela livet, bryta livet med många av er. Det är fantastiskt och det handlar inte om att allt måste gå genom mig så ni inte hör det. För mycket av det här sker redan i våra husförsamlingar och det är fantastiskt. Utan jag säger det för att jag är övertygad om att det finns så mycket mer att upptäcka och erfara bara i vår lilla gemenskap. För Jesus är här. Och ju närmare vi kommer honom så inser vi allt mer att frågan egentligen inte handlar så mycket om ifall vårt hosianna är i höjden eller i botten eller i mitten. För det är som det är. Ibland är livet på topp. Ibland är det mer kärvt. Oftast är det vardag. Men när vi möter Jesus i ögonhöjd, då förstår vi allt mer att ytterst sett är det bara hosianna som betyder något. Fräls oss. Rädda oss. Kom med hjälp. För det är ett hosianna på riktigt. Till den Jesus som med tårade ögon ser på oss och säger: om du denna dag hade förstått vad som ger dig frid. Vad svarar man på det? Hosianna. Amen. Låt oss be. Hosianna. Fräls oss. Rädda oss. Kom med hjälp. Herre Jesus Kristus. När vi möter dig i ditt ord så förstår vi att vi förstår så lite. Och samtidigt anar vi något litet av hur gränslöst stor din kärlek är till hela din skapelse. Tack Herre för att du aldrig ger upp. Att du tålmodigt väntar på oss. Att du söker vår blick. Du tvingar dig inte på oss, men du söker vår blick. Och du längtar efter att vi ännu mer ska förstå vad det är som ger oss och hela världen frid. Tack Herre för att du har fört oss samman att vara din kropp i världen. Tack för att du använder din kyrka för att vara del i din världsförvandlande rörelse. Tack att du gör oss delaktiga i detta. Hjälp oss också att se dig i varandra. Vi inser att du också verkar i relationen mellan varandra. Och att vi genom varandras liv kan erfara ännu mycket mer vem du är. Både i det som stör och i det som fascinerar. Tack Jesus att du är den du är. Och att du håller allting i dina händer.